Du lyssnar på ett specialavsnitt av Politiken med mig, Henrik Torehammar. I maktens rum, eller möte med män, med makt. Jag kommer inte riktigt ihåg vad vi kallade de här specialavsnitten. Och nu hör man lite kanske på rösten att det är dagen efter som Svenska Dagbladet blev årets redaktion på en härlig sån mediegala. Men jag står här utanför Rosenbad på Drottninggatan, för nu ska vi besöka den mäktiga, hemliga samordningen och vi ska få gå in i deras lokaler.
Jag heter Per Svensson Clarius och jag är alltså statssekreterare för Moderaterna i samordningskansliet på statsrådsberedningen.
I ärlighetens namn, jag fick aldrig traska runt i just den korridor där representanterna för de fyra Tidöpartierna sitter av säkerhetsskäl. Så istället så träffade jag dem på entréplan på det nyrenoverade Rosenbad. Vill jättegärna ha en kaffe, förlåt. Får jag beställa liksom en kaffe med något, med, alltså en vanlig kaffe och sen lite... lite mjölk i.
Socker, lite vitt, lite kaffe. Hej.
Det var alltså Gustav Gellerbrandt som slingde lite. Under loppet av några dagar så träffade jag just Sverigedemokraternas kanslichef Gustav Gellerbrandt med mjukt G, Liberalernas statssekreterare Johan Britz, Kristdemokraternas statssekreterare Tobias Karlström i vad de alla tyckte var lite tjusigare lokaler än de var vana vid från sin våning. Men först ut Per Pelle Svensson Clarius.
SP-SAM, vad är det?
SP-SAM, det är alltså fyra stycken samordningskanslier som arbetar med att säga OK eller inte OK till olika beslut som ska tas av regeringen.
Fast ni säger inte OK?
Ja, vi säger VD på regeringskanslispråk, absolut.
Om vi ska förklara liksom vad är det roll och hur, liksom var i kedjan av politik befinner ni er?
Man har lite olika roller som samordningskansli, men den mest grundläggande det är, skulle jag säga, avdömningsfunktionen. När olika förslag tas fram i regeringskansliet så brukar de skickas på något som kallas gemensam beredning mellan departementen, det är mera tjänstemän. Och sen innan regeringen ska fatta ett beslut om det så behöver ju alla partier som ingår i regeringen, alternativt då alla partier som ingår i samarbetet, säga OK till det beslutet för att regeringen ska fatta det beslutet. Och då har man samordningskanslierna, ett för varje regeringsparti och också Sverigedemokraterna när det gäller Tidösamarbetet, som helt enkelt tittar på de frågorna som kommer upp. Se till så att vi är överens och säger ja, vid det eller OK, och sen kan regeringen fatta ett beslut om det. Det är liksom avdömningsfunktionen. Och sen har ju vi, du som har läst alla dokument vet det, vi har ju jobbat med strukturer kring samarbetet som bland annat innebär att samordningen eller personer som arbetar med samordningen kommer in lite tidigare också i de här tidgrupperna innan så att säga förslagen tas fram på departementen.
Är det här lärdomar från allianstiden?
Det är väl lärdomar från att ha suttit i regeringskansliet, absolut. Så är det. Och sen var ju allianstiden något helt annat. Men visst är det så. Samordningskanslier har ju funnits under många regeringar under väldigt lång tid. Så det är klart man har tagit med sig lärdomar från det.
Så du har liksom Moderaternas samordningskanslier. Hur många är ni?
Jag är chef och sen har jag 6 stycken politiskt sakkunniga. Och det motsvarar de andra också. En biträdande chef och sen 6 sakkunniga. Och sen har vi delat upp alla olika ämnesområden mellan de sakkunniga. Så vi har liksom olika förhandlingsgrupper kan man säga som sitter då. Någon har Gunnar Strömmers frågor, någon har Lotta Edholms frågor, någon har mina parlamentariska frågor så att säga.
Och hur ser det ut liksom fysiskt? Sitter du tillsammans med dina liksom regeringssamordnare eller har ni liksom varsin korridor? Vart befinner ni er fysiskt? Vi är just nu i Rosenbad, ska vi säga.
Vi sitter i Rosenbad. Sen tror jag att vi brukar... Det blir sådana här säkerhetschefsfrågor. Vi har precis flyttat in i Rosenbad och de är väldigt noggranna med allting kring säkerheten här. Så det känns som en sån här fråga vi inte får samordna och bestämma över exakt vad vi ska berätta hur vi sitter. Men vi sitter tillsammans i samordningskanslierna. Så mycket kan jag säga.
Men då sitter också Sverigedemokraterna med där?
Sverigedemokraterna sitter här också, absolut. Men vi sitter så att säga uppdelat partivis i korridoren.
Men det är liksom, och sitter man då och jobbar sin lilla grupp eller liksom jobbar du parti tvärs, har du en öppen dörr? Är det ett öppet kontorslandskap så att säga?
Det är inget kontorslandskap, det är kontor. Så tror jag det är i hela Rosenbad så att säga, och i princip hela regeringskansliet. Men vi sitter ju, alltså vi arbetar ju väldigt mycket såklart tillsammans, parti för parti, när vi har olika typer av möten. Men sen så bygger ju verksamheten väldigt mycket på att vi ses tre partier ibland, fyra partier ibland för att förhandla det som vi ska förhandla. Det är ju både skriftligt men väldigt mycket är ju mötesbaserat. Och då ses vi, då har vi en massa mötesrum som det vi sitter i just nu för att ses och diskutera och förhandla.
Hur funkar en sån mötesdag? Du vet nu, liksom, vet du på morgonen så här typ, ah shit, vi behöver göra det här, eller kommer det liksom, vet du redan två veckor innan så är det inbokat möte att den här dagen så ska det liksom, nu ska vi vara färdigförhandlare?
Det beror på, som man brukar svara på alla frågor, men det beror verkligen på. Vi har ju vissa väldigt fasta processer, budgetprocesser och sånt där till exempel, då är det väldigt tydligt exakt. Jag ser ju redan nu vilka datum som jag förväntas vara med och förhandla höstbudget till exempel. Och sen finns det andra frågor som bubblar upp, som behöver hanteras, som vi behöver ta på som en snabb puck helt enkelt. Men vi har väl lite olika beroende på konstellation, men vi har väl en del så här fasta tidpunkter då vi ses och förhandlar. Och sen ses vi vid behov, oavsett tid på dygnet tänkte jag säga.
Okej, hur kommunicerar ni med varandra? Har ni en WhatsApp-grupp?
Ja, det är också en så här säkerhetsfråga. Jag vågar inte, du vet, det här är livsfarligt att säga saker som säkerhetschefen på RK kommer bli sur på mig på.
Men det finns, och det finns någon sorts liksom, elektronisk, ni behöver inte mötas fysiskt hela tiden.
Ja, du menar så. Nej, det är klart att vi har kontakt med varandra elektroniskt, men förhandlingar på i de frågor på den nivå som vi ändå för görs ju bäst in person skulle jag säga.
Okej, säg att det är en sån här förhandlingsdag. Hur ser din rutin ut? Hur peppar du upp dig? Vad behöver du mentalt vara för att göra en bra förhandling?
Jag tror att det handlar väldigt mycket om att vara påläst. Alltså det är så extremt mycket beslut som fattas i regeringskansli varje vecka. Och tack och lov så kommer inte allting upp som förhandlingsfrågor till oss, utan mycket är ju rutin och det finns ingen politisk konflikt om frågorna. Det som kommer upp till oss är ju, där finns det ju möjligen då olika synpunkter helt enkelt i många fall, i vart fall om det blir en förhandling. Och då gäller det helt enkelt att vara väldigt påläst när man går in i rummet, både om vad vi tycker men också om övrigas position. Jag tror också att man ska gå in i ett sånt rum med en känsla av att här behöver vi komma överens på olika sätt. Det är ju vad ett samarbete går ut på.
Hur mycket behöver du läsa ungefär?
Jag tror att man behöver läsa mycket och det märks rätt väl, och nu pratar jag om mig själv, om man inte är påläst och går in i en förhandling så är det ju svårt, för att ofta speciellt om man kommer från olika håll och behöver komma överens, så gäller det att vara tillräckligt insatt för att kunna göra en överenskommelse som man inser att man själv kan gå tillbaka med till sitt parti så att säga, och som funkar i praktiken, och det kräver att man har läst på ordentligt.
Okej, och en sån här förhandling, hur fixar ni det liksom praktiska käk och sånt där, vem har ansvaret?
Det är nog lite olika. Det är väl
är det någon som hostar? Är det du som liksom som Moderaterna, som stora regeringspartiet, som har ett ansvar typ att det är mina medarbetare som skickar runt ett formulär och frågar så här, ska ni ha fisk eller är ni vegetariskt? Vem gör sånt?
Ja, nej, inte riktigt så. Men vi har ju vi brukar nog turas om rätt bra på detta och få upp mat helt enkelt. Om det är så att vi sitter sent. Och det brukar vara lite olika beroende på vem som är mest hungrig, tänkte jag säga.
Är du en hungrig typ? Känner du av ditt blodsocker? Och är det här någonting man får använda mot andra? Att du vet så här SDs Gustav är rätt så liksom han dippar. Om jag tar bort brödkorgen, då kommer liksom, då kan jag driva honom kanske till vansinne.
Alltså jag tror inte, nu möjligen så visar det att de andra kanske gör detta mot mig, men jag tror inte att vi agerar så. Det finns nog alltid frukt att tillgå och sånt här också. Så att det är, nej, de trixen uppfattar jag att vi inte använder oss av. Sen kan det alltid vara trevligt, alltså om man sitter sent så är det väl alltid bra att tänka på att man ska behöva käka någonting. Det tror jag alla tjänar på. Alltså, jag tror inte att konsekvensen av att inte äta alltid blir att man kanske vinner mot den personen. Det är väl snarare, nu pratar jag mer utifrån egen erfarenhet av barn etc. Det är väl snarare så att det blir stökigare liksom hela samtalet.
Får du någonsin lämna jobbet? Får du ha ett out of office reply? Eller bara säga, nu är klockan 17, nu är förhandlingen stängd, nu går vi hem.
Alltså vissa förhandlingar måste ju stängas eftersom vi jobbar mot regeringsbeslut. Vissa beslut måste fattas. Så det skulle jag säga att det, på så sätt kan man lämna vissa frågor i alla fall. Men sen tror jag att när man har den här typen av jobb i samordningen på regeringskansliet, och det gäller nog oavsett regering, så får man nog räkna med att vara tillgänglig.
Och får ni också fortsätta att förhandla liksom lite digitalt, du och nu tänker jag att det är du, Per, Tobias, Johan, Gustav, att ni är liksom ett litet kvartett utav grabbar som umgås ni privat?
Nej, det skulle inte jag säga att vi gör. Vi jobbar mycket, så att jag ska inte säga att det glider ihop, för det gör det inte, men vi träffas väldigt mycket i den kvartetten, men också med våra medarbetare förstås. Men det är klart att det är ju ständigt frågor där vi behöver prata. Så är det.
Nu tar vi en dagsaktuell just här i mars. Ebba och Jimmy har något bråk, lägger ut olika inlägg på sociala medier om EU-valrörelsen. Smyger sånt här sig någonsin in i samordningen? Eller sitter KD och SD och bara, gud vad våra partiledare håller på? Eller hur funkar det?
Jag skulle säga att i samordningen så är det, alltså det är sånt fokus på sakpolitik. Jag vet att politiker och sådana som jag politiskt ofta säger att det är sakpolitiken som gäller. Men samordningen, där blir det väldigt tydligt, för vi sitter och förhandlar all sakpolitik som regeringen kommer fram till. Och tack och lov tänkte jag säga, det är en positiv sak med det, och det är nog en ganska rimlig arbetsfördelning för att få någonting gjort. Det är att den där typen av frågor kommer sällan till oss. Men sen noterar man när det händer. Påverkar stämningen, frågar du? Ibland så blir man förvånad när man läser om sprickor och konflikter och sånt där som man kanske själv inte riktigt har uppfattat, fast man har suttit mitt i det som beskrivs som sprickan.
Okej, är det lätt att förstå vad som ingår i avtalet eller inte?
Ja, det tycker jag. Det är ganska enkelt. Jag menar, det är klart, från början när vi kom in så var det lite mer att frågor uppstod när man skulle så att säga sortera olika frågor som redan var på gång. Så var det. Men nu tycker jag att det är ganska enkelt. Vi har inte många diskussioner kring vad som är tidig och inte tidig avtalet.
Är det så att upp till partiledarnivå, alltså nivån ovanför er, har det bara skett en gång?
Det där ska man ju inte kommentera, tror jag, hur många gånger det har hissats upp. Jag vet att det har nämnts tidigare av andra, så då vågar jag säga det, att den här förbränningsmotorer-historien, det har väl andra berättat om utåt, att den var uppe hos partiledarna. Det händer sällan, kan jag säga, att det hissas till partiledare.
För då känns det lite som då har ni misslyckats.
Ja, kanske. Jag skulle inte säga att man har misslyckats, men jag tror att partiledarna har betydligt viktigare och mer angelägna uppgifter att fokusera på, att driva liksom politiken och regeringen framåt, än att sitta med avdömningar. Vi har ju liksom, vi sitter ju och förhandlar propositionstexter, exakta formuleringar och sånt här. Och det tror jag lämpar sig bättre för samordningskanslierna, helt enkelt. Och det ansvaret försöker ju vi ta, inte bara vi som är Moderaterna, utan det upplever jag att alla partier är liksom inställda på.
Om vi hoppar till Per, vad är det som driver dig? Känner du så här typ att jag har fått ett sånt tydligt mandat, det här är mitt jobb? Eller känner du så här liksom, det är moderata idéer? What makes you go to your work and do your best förhandling?
Bra fråga. Jag har ju jobbat politiskt även innan det här i riksdagen, och varit delaktig i en viss del och tagit fram liksom moderat policy som nu har kommit in i tidavtalet eller i regeringspolitik på annat sätt och som nu drivs igenom. Så det är klart att jag har själv en känsla av att det här är viktiga frågor och reformer som gör Sverige bättre i olika avseenden.
Det är ju en...
Det får man ju påminna sig om ibland. Man får nypa sig i armen och inse att okej, nu sitter jag på en position där jag verkligen kan göra det också.
Vi var inne lite på så här, om det känns som ett misslyckande att när det hissas upp till Ebba, Johan, Ulf, Jimmy, hur mycket försöker ni ha under er? Tänker ni att ni så här, ni ska bara få liksom grädden eller skit, det där som flyter upp, och sen ska ni liksom skicka det allra sista, eller hur mycket av processen dömer ni av? Är det liksom 50%, är det 3%, är det vad känns det som?
Det, alltså så här, utan att sätta någon procent så är det allra mesta döms av i samordningskanslierna. Alltså när det gäller frågor som kommer upp inför regeringsbeslut. Då ska man ju komma ihåg att det här har ju då processats på departementen. Så att om det är ett förslag från justitiedepartementet så har ju förstås justitieministern varit inblandad. Och om det har någon ekonomisk konsekvens så har finansministern varit inblandad. Så är det inte så att det är samordningen som bestämmer allting. Utan det har ju liksom berätts politiskt ute på departementen. Men i relation till partiledarna i konkreta enskilda ärenden så tas det allra mesta på samordningen. Jag har inte någon siffra, men det är ju liksom, det handlar ju om väldigt mycket beslut och väldigt mycket som är, tänkte jag säga, ointressant liksom i en bredare kontext. Och det, så att det är ju en väldigt liten del som liksom är föremål för politisk förhandling, skulle jag säga också.
De här frågorna då. Ersätter en regeringslunch vidi från SPSAM?
Nej.
Ersätter en riksdagsmajoritet vidi från SPSAM?
Nej.
Ersätter ett ja från FIBA vidi från SPSAM?
Nej. Nu gör jag mig osams med alla makthavare här, känner jag. Men det är nej på det.
Så det är alltså SPSAM som bestämmer allting. Det är inte riksdagen, det är inga utskott, det är inte finansen, det är ingenting. Det är samordningen som är det allra högsta.
Alltså regeringen och riksdagen är ju förstås högre än SPSAM. Men inför ett regeringsbeslut så krävs det ett vidi från SPSAM för att man ska kunna ta det beslutet. Det är så det är riggat.
Fantastiskt. Vad ska du göra idag?
Idag så har vi haft möten nu på förmiddagen och jag tror jag har några möten på eftermiddagen utan att ha järnkoll på det.
Har ni liksom stängt någon process eller hur många processer är du liksom uppe i?
Vi har stängt processer idag, ja.
Spännande. Tack så jättemycket, Per.
Tack.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Dags för nästa man till rakning. Vem är det jag sitter med nu?
Tobias Karlström, statssekreterare och chefsamordnare för Kristdemokraterna.
Precis, och igår så träffade jag Per. Kallar du honom Per eller Pelle?
Pelle vid kaffemaskinen.
Vid kaffemaskinen. Och jag frågade mycket så här typ, när är det bara liksom jobbrelaterat ni umgås? Och då sa han, nej men vi bovlar ju.
Bovlar? Ja, okej. Okay.
Är det bara Gust? Nej, vad pinsamt det blev.
Nej, inte alls.
Nej, det här var bara ett, han sa så här, nej, han var så här, det är jättetrevligt på jobbet och vi umgås väldigt mycket, men jag har inget behov kanske av att fylla mer mitt liv med Tobias och Johan och Gustav. Vad känner du?
Jag känner att när man jobbar så intensivt som vi gör så spenderar man ju mer tid med Per och de andra än vad man gör med sin egen familj. Så att när man väl slipper undan jobbet då åker jag hem och är med min familj. Jag tror att det är fler som känner så väldigt naturligt.
Den här rollen att sitta i SPSAM, finns det någonting tidigare i ditt liv som du kan jämföra det med?
Det korta svaret är ju nej. Det är en helt unik arbetsplats skulle jag säga, som är väldigt svår att jämföra med någonting annat. Det är högt flöde av ärenden. Alla ärenden som regeringen fattar beslut om och hanterar på något sätt passerar ju samordningen hos oss och våra medarbetare. Så det är ett enormt flöde som jag tror inte liknar någon annan arbetsplats. Det är också väldigt komplexa frågor. De innehåller både sakkomplexitet och de innehåller inte sällan politisk komplexitet. Och det är ju en ganska mycket av en spindel i nätet funktion och detta på regeringskansliet. Ja, jag tror inte det går att hitta någon annanstans, inte i Sverige i alla fall. Så att det får ändå säga att det är en unik arbetsplats på det sättet.
För jag försökte förstå, jag försökte titta på, man ska inte säga att det är ett flödesschema, den här instruktionen SPSAM, men jag som journalist och mer liksom samhällsorienterad, det är ju någonting med den som får mig att dör lite när jag läser alla förkortningarna, alla liksom en beredskapsbrevlåda, tyst vid det. Och kom ihåg att bara för FIBA säger jag betyder det inte att man fått vid från SPSAM. Är det byråkrati, är det juridikspråk eller är det här liksom politik eller näringsliv? Vad kommer det här sättet? Från militären? Jag förstår det inte. Kan du förklara?
Jag skulle säga att det är professionalitet.
Det är därför jag inte förstår det. Det är därför jag bara, vad är det här?
Nej, men så här, det här som jag sa, det här är en väldigt komplex verksamhet. Och den bygger på att vi har väldigt noggranna rutiner, väldigt noggranna processer och väldigt gemensamt definierade begrepp om vad vi gör i varje steg och vad nästa steg är och vem som ska vara inblandad i vilken steg i processen och så här. Allt det här låter ju jättetråkigt, särskilt då om man kortar ner det med förkortningar och kanske upplevt byråkratiska ord och sådär. Men i grunden handlar det ju om att det är ett maskineri som verkligen måste fungera och som man har en gemensam definition om hur det ska fungera. Så att det är snarare att hitta liksom ett professionellt sätt att kunna driva det här arbetet i vardagen helt enkelt. Och då låter det lite torrt kanske, men det är nödvändigt.
Är det som driver dig? Var det där du tänkte att när jag blir stor ska jag bli en kugge i ett politiskt maskineri? Eller vad är det som får dig att gå till jobbet varje dag?
Jag tror det är få barn och ungdomar som tänker att de ska jobba på samordningen i regeringskansliet. Men de flesta vet väl inte vad det är. Och det kanske är lika bra för sin mentala hälsa och barndoms skull kanske.
Du får det här låta som att det är traumatiskt.
Som att det är ett straff, och det är det ju verkligen inte. Det är ju naturligtvis en otrolig förmån att få förtroendet att jobba här.
Men förlåt, för du har väl jobbat både som politiker och inom liksom företagsvärlden. Så att, vad är det här? För det här måste väl vara en helt annan roll än detta?
Ja, just det. Och hur hamnar man här? Nej, men det stämmer. Jag har ju min primära bakgrund i näringslivet faktiskt. Varit chef för ett företag och sådär. Och sen har jag hamnat i politiken på grund av mitt politiska engagemang som alltid har funnits med mig. Och det är ju så vi alla, i alla våra roller som politiska tjänstemän hamnar här. Man har ju någon slags politiskt engagemang i grunden då. Varför hamnar man här? Ja, jag tror att det är viljan att förändra samhället som ju alltid driver alla partiers och partiaktivas engagemang. Och sen är det ju möjligheten att få använda kunskaper och färdigheter man har fått med sig från annat håll.
Vad är dina bästa förhandlingsskills eller tips?
Ja, det finns ju många såna här klassiska, och de som inte är de klassiska vill man kanske inte avslöja förrän man har slutat på det här jobbet. Och vi har ju några år och kanske till och med några mandatperioder kvar att använda dem. Nej, men det handlar väl lite om uthållighet, är väl en klassiker. Att inte vara den som gäspar tidigast på en nattlig förhandling eller sådär.
Är det kaffe eller koffeintabletter då för dig?
Nej, men jag klarar mig jättebra med kaffe. Kaffe och frukt, kanske lite godis. Så. Nej, men sen tror jag så här, vi förhandlar väldigt mycket här. Både vi fyra, jag och mina kollegor eller motparter eller vad man ska säga då, men även våra medarbetare, det är ju det vi gör. Vi förhandlar väldigt mycket. Och det man lär sig ganska snabbt då, vad de andra har för agenda, både i sak och politiskt, men också hur man fungerar. Man lär ju känna varandra lite grann. Men det som är gemensamt för vårt arbete, det är ju att alla vill ju framåt. Alltså, vårt uppdrag är ju att lösa saker. Vårt uppdrag är ju liksom inte att identifiera konflikterna och låta dem vara olösta. Tvärtom, vårt uppdrag är ju att när konflikt uppstår så hamnar de hos oss för att lösa dem. Så det finns ju en gemensam ambition hela tiden att vi måste lösa saker, annars blir det inte gjort.
Hur ser lösningarna ut? Hur tänker du?
Nej, men det här är liksom kompromissernas liksom yttersta förlovade land på något sätt. Det är ju det förhandlingar alltid slutar i. Det slutar ju i en kompromiss.
Alla ska vara lite missnöjda.
Ja, eller alla ska vara nöjda. Alltså, och ibland så landar man i någonting där alla är jättenöjda. Så, produkten blev kanske till och med bättre efter en förhandling än vad den var innan. Det kan hända.
Vad tänker du nu på elstödet?
Ja, elstödet vet jag inte. Det var så länge sedan nu. Så det...
Men har du något minst som du tänkte typ att här blev det ju faktiskt lite bättre utav att vi, liksom mitt parti kanske gick in med en position och sen så, när vi pratade igen, så kan man lösa det också.
Nej, men jag tycker, så här, vi har ju ett samarbete, de fyra partierna som grundar sig i Tidavtalet. 190 reformpunkter, om man orkar räkna alla punkterna i Tidavtalet. Och så har vi budgetsamarbetet. Vi har ju fördel av att vi så att säga, har bestämt ganska mycket av vad vi politiskt vill. Budgeten är ju inte lika definierad på förhand. Den förhandlar vi ju varje år, så att säga. Inför att vi lämnar den till riksdagen sen då. Och den skulle jag säga blir ju summan av fyra liksom, partiers politiska ambitioner och Tidavtalets redan överenskomna politik. Så att tittar man på, det måste ju finnas en grundtro att det här samarbetet levererar bra politik för landet. Det är ju därför den här regeringen är bildad av våra partiledare ytterst. Och det finns väl en styrka i det, tänker jag, att summan av detta blir så att säga bra för landet på något sätt.
Om vi har Mpelle, L. Johan, SD Gustav, kände du någon av de här innan och vad har du liksom fått lära dig av att samarbeta i denna kvartett?
Jo, men jag kände till alla, träffat alla innan. Vi har, jag och Gustav var ju båda involverade i förhandlingarna när Tidavtalet skrevs. Och även Per var involverad i det och känner honom sedan den tiden i opposition. Jag jobbade som stabschef hos Ebba Busch då, åren innan regeringsskiftet här. Då hade vi ju ett nära samarbete med Moderaterna såklart, så att... Det är klart att jag och Per känner varandra sedan tidigare.
Hur är det man säger i det klassiska äktenskapsgrejen? Man får aldrig gå och lägga sig och vara oense.
Jag tror att liknelsen haltar lite eftersom det här är ju inte lika mycket en personlig relation på det sättet. Det är klart att man i någon mån blir lite kompis med dem man jobbar med i vardagen. Men vi tycker jag är väldigt duktiga på att skilja på det här klassiska, kanske lite slitna uttrycket att skilja på sak och person. Men det är ju för ens egna och allas vår mentala hälsa är det ju viktigt att kunna göra det. Så att jag känner att jag somnar gott på kvällarna även om vi är mitt inne i en process där vi tycker oense i någon enskild sakfråga.
Vad händer när dagspolitiken dyker in när Ebba Busch och Jimmy Åkesson skriver saker om varandra på internet och det blir mycket fokus på potentiella sprickor?
På samordningen jobbar ju politiskt intresserade och engagerade människor och alla läser ju nyheterna. Så det är klart att man, medan man häller upp kaffekoppen innan ett möte, står och tjabbar lite om dagsaktuell politik. Men det är inte våran uppgift att liksom hantera media och utspel och såna här saker. Utan vi har ett extremt tydligt fokus på sakpolitiken och sakfrågorna. Och jag tror att det är viktigt att vi håller oss till det också. Får maskinen att snurra varje dag.
Längsta mötet?
Ett dygn, 12-18 timmar kanske, jag vet inte, något sånt.
Vet man om att det här kommer ta ett dygn? Förbereder man i kalendern? Liksom, tränar du innan? Hur tänker du om det är liksom en dag utav möten?
Ofta så vet man ju om det. Det är ju ofta det här som blir lite längre möten, det är ju ofta i samband med de här stora förhandlingarna och de är ju schemalagda i god tid innan och sådär. Så att, nej, men det vet man. Man har oftast lite beredskap. Men sen händer det ju saker. Vissa ärenden som vi jobbar med behöver beredas med kort varsel för att det händer saker som regeringskansliet måste agera på, då får man ju vara snabb och hoppa in och lösa någonting.
Men då har du inga liksom speciella strategier liksom för en sån dag, att nu är det, du har på dig turstrumporna, du gör ett meditativt yogapass?
Nej, jag är kristdemokrat, så jag är inte så vidskeplig av mig, så att jag är bara väl förberedd och påläst och har med mig rätt papper, så räcker det ganska bra för mig. Sen är det viktigt att det finns en kaffetermos eller en kaffemaskin och att man får äta någon gång och sådär, men det räcker bra.
Nu är det ju så att du sitter ju på ditt liksom partismandat, kristdemokratiska väljares prioriteringar ska genomföras. genomföra så som det har blivit uttolkat i tidavtalet. Och samtidigt så ligger väl någonting i att så här, ni ska ju också bevisa lite så här, typ att de här fyra väldigt olika partierna kan komma fram till saker, kan hitta gemensamma grunder. Men finns det någonting som du, Tobias, tycker är liksom något extra intressant, enskild fråga eller något ämne som du liksom själv brinner lite för och känner så här typ att det är kul att jobba med, eller glömmer man bort det i liksom hela så här typ att nej, nu gäller det bara att leverera så mycket politik för Sverige, bra saker för KD?
Nej, men det är ju det senare. Man sitter ju på ett väldigt tydligt uppdrag och mandat och representera sitt parti då, Kristdemokraterna i mitt fall, och det tar man ju på största allvar, och då, det gäller ju både att få genomslag för våran politik och att göra det på ett professionellt sätt och så. Det är nummer ett hela tiden. Men sen tycker jag att man blir, på ett personligt plan, så blir man ju förvånad över hur man kan bli intresserad av en fråga man aldrig har hört talas om.
Som till exempel?
Ja, ålfiske. Kan man väl bara för säga något. Så, det är ju ofta såna här små frågor blir ibland stora hos oss.
Men vad då, var det för att PM tjuvfiskade?
Nej, nej, inte alls. Utan helt plötsligt så ska ju EU förhandla ålfiskeregler. Jag personligen har aldrig varit insatt i det, men helt plötsligt får man sätta sig in i en sån fråga. Det här är ju liksom ett litet apart exempel. Men man upptäcker ju ganska snabbt att många frågor är ju väldigt intressanta när man väl sätter sig in i det.
För att se nu, KD, då är det förvaltarskapstanken då?
Ja, precis.
Hur förvaltar vi ålen?
Ja, just det. Det gäller ju att hitta den ideologiska kopplingen lite snabbt då till en sån fråga. Nej, men vill man prata specifikt om den sakfrågan, så handlar det ju både om att förvaltarskapstanken då omsatt i att, så att säga, värna ålbeståndet. Men också möjligheten att bevara ett kulturarv och försörjning för de som håller på med ålfiske.
Vi befinner oss nu innan vår budget, men medieuppgifter gör gällande att ni har suttit hela natten tillsammans och förhandlat regeringen och stödpartiet Tidöpartierna. Då sades att det liksom gjordes ingen speciell matbeställning, stämmer detta?
Jag tycker generellt att vi ska värna principen om vad som händer i förhandlingsrummen stannar i förhandlingsrummen faktiskt. Det tycker jag.
When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com. The number one financial destination, yahoofinance.com.
Du lyssnar på ett specialavsnitt av Politiken där jag, Henrik Thorhammar, vandrar med maktens män i deras korridorer. Men utav säkerhetsskäl så fick jag istället göra sittande intervjuer i konferensrum. Vi har hört Moderaternas Per Clareus och Kristdemokraternas Tobias Karlström. Nu var det dags för en tredje kopp kaffe.
Du sitter bredvid Johan Britz som är ansvarig för Liberalernas samordningskansli i regeringskansliet.
Vad är det för bok som du visar mig?
Jag visar dig boken Politik på riktigt, handbok för sociala ingenjörer, som är skriven av Irene Wennemo, som har en lång bakgrund i LO, Socialdemokraterna och i regeringskansliet. Bland annat som statssekreterare åt Ylva Johansson när hon var arbetsmarknadsminister.
Och är det så Irene säger, har man 9 månader på sig, det är det man har på sig att göra politik. Sen är det bara att genomföra.
Det beror ju lite grann på hur väl förberedd man är och vilka frågor som dyker upp. Men en mandatperiod består ju av 4 år, och det är de första åren som man kan skapa nytt. Sen handlar det väldigt mycket om att få de saker man har skapat på plats.
I Irens tidsresa så är ni fortfarande, vad tänker du, har ni ett halvår kvar?
Ja, vi har ju under den period som vi har suttit nu, och blir det ett och ett halvt år eller någonting sånt där, så har vi ägnat väldigt mycket tid åt att tillsätta utredningar, och det är ju steg ett. Och varje utredning som vi har tillsatt är ju en politisk ambition. Sen ska ju den politiska ambitionen blir verklighet. Och då måste utredningen komma tillbaka och vi ska göra lag av det. Och det kommer ta hela mandatperioden.
Så, men vad blir samordningens jobb då när ni liksom har tillsatt alla utredningarna? Vad ska ni liksom foka på sen?
Ja, det vi kommer fokusera på sen, det är ju att när utredningarna kommer tillbaka så ska det bli lagrådsremisser, det ska bli propositioner och det är ju då det blir skarpt på riktigt. Man kan ju säga att delvis har vi gjort det enkla under den här första perioden, att tillsätta utredningar. Så när de sen kommer tillbaka, då blir nästa fas och det kommer bli mycket diskussioner förstås om stort och smått.
Vilken del av faserna känner du dig mest sugen på eller liksom mest förberedd på?
Jag är sugen på alla faser.
Tänker inte avslöja någonting så här, typ att nej, men jag var nog bäst i början. Så nu kommer de köra över oss ganska hårt här. Jag tyckte det var väldigt intressant att liksom försöka förstå hela så här konceptet, hur en samordning fungerar. Och du har erfarenheter utav Alliansens samordning.
Ja, de sista 2 åren under allianstiden, 13 och 14, så hade jag samma jobb som jag har nu, det vill säga ansvarig för dåvarande Folkpartiets samordningskansli.
Har du liksom berättat för Tobbe och Gustav och Pelles typ så här funkar en samordning?
Nej, det har jag inte behövt göra. De är väldigt uppsjungna på hur man diskuterar och förhandlar politik.
Om man jämför med Alliansen och det här, finns det några likheter eller skillnader i hur samordningen fungerar?
Inte processmässigt är skillnaderna väldigt små, om det ens finns några.
Alltså, för ni bara typ kopierade, vilken har ni kopierat Alliansens liksom ordning eller tog ni Sossarnas och MPs ordning?
Jag uppfattar att Sossarnas och MPs ordning var en kopia av Alliansen, så att jag tror att vi har tagit egentligen, det är samma grundstruktur kring hur samordningen ska fungera nu som det var under alliansåren. Skillnaden är ju att vi är 3 partier i regeringen och 1 parti utanför regeringen som har ett strukturerat samarbete i sakfrågor och budgeten. Och det skapar ju en skillnad, för då måste vi hela tiden avgöra om det är en 3-partifråga eller en 4-partifråga.
Är det lätt att komma fram till om det är 3 eller 4?
Nu är det. I början var det lite svårare. Då var vi ju lite mer, ja, som det blir när alla är nya på jobbet, så gäller det att hitta både former och relationer och avgöra då, hitta någon typ av nycklar för att avgöra vilka frågor som är 3 respektive 4. Men i grund och botten är det ju väldigt enkelt. Det som är i tidavtalet är 4-partifrågor. Det som inte är i tidavtalet är 3-partifrågor.
Vilka nya relationer har du skaffat dig under detta 1,5 år?
Ja, jag har ju lärt känna ganska många nya människor. Dels från de andra partierna, men också i mitt eget parti. Jag var ju utanför politiken under ett antal år. Och kom tillbaka när den här möjligheten gavs att vara med och bilda den här regeringen. Och det betyder ju att såväl riksdagsledamöter som mina egna medarbetare och de andra partiernas medarbetare är i många fall nya relationer.
Hur har det varit att jobba med Gustav Gellerbrand?
Alldeles utmärkt.
Blommande svar.
Ja, det är väldigt roligt att jobba med alla medarbetare på samordningen. Det är ju ett gäng människor som brinner för politik. Vi har ju det gemensamt att vi brinner för politik. Vi tycker att det är roligt med samhällsdebatt. Vi är alla intresserade av samhällsutvecklingen. Och det gör ju att vi har ju en gemensam plattform att stå på. Alla de som jobbar som politiska tjänstemän i hela regeringskansliet, skulle jag säga.
Finns det någon fråga som du själv känner sig, typ, att det här är extra intressant att liksom jobba med? Eller är det mer så att du bara, nej, men jag är äldst utsända och allt partiet har prioriterat är lika viktigt för mig?
Det är väl snarare det senare på ett sätt. Alltså vi som arbetar här är ju inte här för att vi är de personer vi är. Vi är här för att vi har vissa egenskaper men inte åsikter. Utan vi är ju företrädare för våra partier. Och det gör ju att jag prioriterar ju och tycker att det är extra viktigt att jobba med de frågor som Liberalerna prioriterar. Till exempel att vi nu genomför Liberalernas skolpolitik. Det är ju en av de viktigaste frågorna för oss.
Det här med hur mycket skulle du säga liksom så här, kan ni klara av och hur mycket behöver skickas uppåt till partiledarna?
Nej, jag skulle säga att vårt jobb är ju att se till att saker och ting inte behöver hanteras av partiledarna. Så att varje gång vi behöver be partiledarna om hjälp så är det lite grann av ett professionellt misslyckande. Så att vi försöker undvika det.
Det här med förhandlingar och just liberalernas kortrykte så att säga i bakgrund, då är ju framförallt Moderaterna och Kristdemokraterna som tycker att ni är jobbigast. Det är typ det lättare att göra upp med SD. Vad tänker du om att L har det ryktet?
Jag tänker att det här är ju en, samordningskansliet är ju en konfliktlösningsmekanism. Vi försöker att lösa konflikter och komma framåt. Hittills så går det ju som förväntat skulle jag säga. Det går ganska bra i det dagliga arbetet. Att något parti tycker vissa frågor är lite viktigare och att man då behöver diskutera dem lite längre i samordningen är ju inget konstigt.
Jag tänkte att för vissa liberaler verkar tycka lite så här, vet du vad, det där är det härligaste med vårt parti, vi är jobbigast, absolut. Att det är liksom lite, det var härliga styrka.
Ja, jag tänker att jag recenserar inte mina motparter i olika förhandlingar och jag tänker att jag heller inte ska spekulera i hur andra recenserar liberalerna. Men det är klart att om någon hade sagt det är så himla lätt att förhandla med liberalerna, då hade det kanske varit ett större problem.
Johans tre bästa förhandlingstips.
Bra fråga.
Gäller det att vara påläst?
Jag tänker att man ska veta vad man vill. Man ska ha gott om tid. Och man ska förstå vad den som sitter på andra sidan bordet tycker är allra viktigast.
Hur gör du för att göra detta? Är du liksom, hur sätter du dig in i Gustav Gellerbrands hjärna?
Det tror jag inte att jag gör, utan att jag försöker ju förstå vad de olika partierna tycker i olika frågor. Det är nog viktigt att tänka att det här inte är personer som förhandlar med varandra, utan att det är partier som förhandlar med varandra. Och det gör ju att det gäller att förstå vad partierna tycker är viktigt.
För jag tänker att länge var ju L och SD, hade inte mycket med varandra att göra. Och nu ska du förstå vad det här partiet går igång på och fungerar. Vad är den liberala nyckeln till SD-sinnet?
Marit Paulsen sa en gång i tiden att vi har två öron och en mun. Och alltså ska vi lyssna dubbelt så mycket som vi pratar. Jag tror att överhuvudtaget så är det väldigt viktigt i hela den här miljön som vi befinner oss i. Att lyssna noga på varandra. Vad är det partierna ger uttryck för? Vad är det de säger tydligt? Direkt eller indirekt är extra viktigt för dem. Så är det ju för oss. Vi vill ju att andra partier ska lyssna på oss och då lyssnar vi på andra partier.
Det här låter ju som en idealisk konfliktlösar, nästan lite som en perfekt maskin där ni bara sitter så här. Då talar vi inte så argt här, nu är vi lugn, vi har harmoniska färger på väggarna, ta lite kaffe och så bara liksom ser vi hur vi kan göra det här så bra som möjligt. Blir det någonsin lite känslor i förhandlingar?
Inte vad jag har upplevt, så kan det säkert vara. Det finns säkert folk som känner känslor ibland. Men i grund och botten så handlar ju det här om att vi är delvis ett maskineri. Vi ska lösa konflikter. Vi ska hitta fram till kanske den minsta gemensamma nämnare. Och eftersom vi gör det här hela tiden, varje dag, så betyder det att vi kan inte lura varandra. Vi kan inte spela ut stora känsloregister och sådana saker, utan det här handlar om att lyssna, argumentera, förstå, förflytta sina egna eller andras positioner för att hitta den där punkten där vi kan komma överens.
Kanske jag drar för stora växlar av er tre som jag har hunnit träffa här, men ingen av er är så här gigantiska skrikiga personligheter som kom in, titta på mig, och har ni i alla fall inte gett uttryck i er kommunikation med mig? Är det så att ni kanske inte är de mest konfliktsökande divorna?
Ja, det har ingen kallat mig någonsin, konfliktsökande diva.
Får se, det var första gången vi i alla fall kastade ut orden bredvid det här. Okej, vi hoppar tillbaka till möten och förberedelser. Har du någonting, liksom, om du vet så här, idag kan det bli en hel dag med förhandlingar. Behöver du tänka någonting så att liksom Johan ska kunna fungera som bäst?
Det här är ju, vi har ju en väldigt, ska jag säga, professionell inställning till det här yrket, alla till de här jobben, vi som sitter här. Och det gör ju att vi är ju nästan alltid beredda på att sitta i förhandling. Sen är det ju väldigt sällan vi sitter hela dagar med en och samma fråga, utan mycket av det vi gör bygger ju på att vi lyssnar, lär oss av varandra, går hem och tänker efter lite grann, kanske pratar med lite andra människor runt omkring oss, människor som kan frågan djupare. Jag pratar jättemycket med mina medarbetare i olika frågor förstås, och det gör jag att det är inte så att jag behöver inte förbereda mig på något särskilt sätt för att gå till jobbet.
Det är inte liksom en fight, det är inte så här typ att nu måste jag vara liksom pumpad, jag måste ha mina 8 timmars perfekt sömn, jag måste ha min speciella gröt, min natursocker på mig.
Nej, men det är ju, så är det inte riktigt, men det är klart att vi arbetar ganska mycket, så det gäller ju att också se till att man får återhämtning.
Är det mer eller mindre bråkigt i denna konstellation än i alliansen?
Svårt att säga. Jag kan inte riktigt bedöma det. Det var inte bråkigt i alliansen och det är inte bråkigt nu. Vi tycker ju olika saker i olika sakfrågor. Vi ägnar oss ju inte i samordningskansliet åt medialt spel, utan vi ägnar oss åt sakfrågor. Och där har vi full respekt för varandra, att man kan tycka helt olika saker, men de samtal och diskussioner vi för brukar leda fram till någon typ av gemensam hållning eller en hållning som alla kan acceptera.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Nu är det slut på statssekreterare från regeringen. Det är dags för kanslichefen för det mäktiga stödpartiet.
Gustav Hjellbrand heter jag, chef för Sverigedemokraternas samordningskansli här i regeringskansliet.
Och du har alltså din arbetsplats i detta hus?
Ja, det stämmer. Samordningen sitter här i huset.
Hur mycket skulle du säga liksom är ditt jobb med Tobias, Johan och Pelle?
Hur mycket? Ja, men det är ganska mycket. Det är många andra här på regeringskansliet som får träffa väldigt mycket människor och ut och göra spännande besök. Vi sitter bakom stängda dörrar och förhandlar samma personer dag in och dag ut. Så ser det ut. Så att jag jobbar ju väldigt mycket naturligtvis med Pelle och Johan och Tobias.
Hur känns det som att ni också skulle vilja umgås på fritiden?
Jag tror att vi har inte så där jättemycket fritid, någon av oss tror jag. Så att den tiden som vi faktiskt kommer från jobbet vill nog lägga på annat.
Men jag tänkte annars, får man göra någonting? Kan man ta med de andra ut och säga på så här, hej, kom till mitt landställe så grillar vi lite. Och vi kanske förhandlar, eller grillar, jag vet inte.
Det skulle säkert gått, jag tror inte det har hänt ännu, men vi får väl se här. Det återstår ju lite tid på mandatperioden.
Gör man några sociala aktiviteter? Är det någonting liksom after workit eller liksom teambuilding? Har ni haft sådana trust exercises där ni liksom ramlar emot varandra och så ska den andra fånga?
Så långt har vi inte kommit, men det är klart att vi försöker ha trevligt på jobbet också tillsammans. Vi har alla ett stort ansvar och vi företräder alla på vårt sätt, våra partier med liksom stor styrka, och det är klart att det blir infekterat ibland. Så det är naturligtvis jätteviktigt att vi också kan ha roligt då och då, så det händer att vi tar en AV eller käkar middag tillsammans.
Och hur fungerar det när ni har de här förhandlingarna? Är det liksom, är det någon som har ansvar? Är det så här, oj, nu är det SDs tur att ta med fikat?
Ja, jag är i vart fall dålig på att bidra till det gemensamma fikat. Men det är definitivt en förbättringspotential som finns där.
Finns det någonting i ditt liv tidigare som har förberett dig för denna roll? Eller liksom liknande någonting du har gjort tidigare?
Ja, det är ju en väldigt unik roll som vi fyra har och som alla medarbetare på samordningen har. Så det liknar i det avseendet inte någonting annat. Men det är klart att jag har ju jobbat i politik under olika former tidigare. Och det är klart att allt det är ju i någon mån en förberedelse för det som vi nu arbetar med.
Förhandlingar. Gustav, vad är Gustavs bästa tips för att göra sig redo för förhandlingar?
Det är klart att jag är ju lyckligt lottad som har ett gäng väldigt kompetenta och engagerade medarbetare. Och det är klart att en avgörande faktor för att nå framgång i förhandlingar är att man är insatt, inläst och förberedd. Och det är ju det som mina medarbetare ägnar väldigt mycket tid åt. Att både läsa materien som är föremål för förhandling, men också att ta in inspel från omvärlden, bolla med vårt folk i riksdagen. Så att det förberedelsearbetet är väsentligt. Sedan tror jag att det spekuleras ju ofta om vad är de bästa tipsen och trixen så där i en förhandling. Och jag tror att man måste förstå att vi förhandlar dagligen, och det gör att man kommer inte undan med att försöka trixa särskilt mycket.
Då blir det inte så långvarigt.
Nej, det blir inte det.
Att du bara säger, jag låste in dem och nu har vi fått igenom vår poäng.
Exakt. Framförallt så måste det bygga på ett förtroende mellan oss fyra partier. Och det är ju det som vi bygger varje dag i tuffa förhandlingar, men försöker också vara rättvisa. Och från vårt perspektiv så tror jag att vi försöker vara just rättvisa. Alltså göra ärliga tolkningar av ingående överenskommelser, även när en sådan tolkning kanske inte är till vår favör. Och i gengäld så är vi väldigt stränga med att få igenom det som vi har blivit utlovade, förstås.
Det här med att förstå andra partier, vilka är lätta att förstå, vilka är svåra att förstå?
Alla partier har ju sina unika partikulturer och interna dynamiker. Jag tror det är en väldigt viktig del i det vi gör, att försöka vara så transparenta vi kan mot varandra om hur går de interna diskussionerna i respektive parti, vilka kommunikativa utmaningar möter vi. Det kan vara ett sätt att komma runt problem som annars är ganska svårlösliga om de är, det bara blir en låsning så att säga.
Hur gör du för att känna av SD-hjärtat?
Jag och egentligen alla medarbetare på vårt samordningskansli jobbar väldigt mycket med att jobba bakåt in i partiorganisationen. Det är lite extra viktigt för oss eftersom vi är ju bara en handfull medarbetare här på regeringskansliet. Men alla våra företrädare finns i riksdagen, så att vi lägger väldigt, väldigt mycket tid på det.
Men kan det vara så här, har du liksom en liten SD-näsa, ni håller på med någonting, och så är det någon formulering eller det är någonting eller en policy som skulle kunna leda till någonting, så är det bara så här, men shit, det där kommer inte Skåne acceptera, eller oj, nej, men den där grejen har vi bråkat jättelänge om, och det är just det här som blir landsdagen blir vansinniga på.
Ja, nej, men det tror jag vi alla är ganska duktiga på, att så att säga, snappa upp känslan för vilka aspekter som är viktiga i olika ärenden. Och det är nog en förutsättning också för att vi ska kunna hantera den mängd av ärenden som vi arbetar med, att man nästan instinktivt känner det där.
Hur mycket behöver ni hissa uppåt till partiledarna?
Ja, partiledarna sammanträder ju med regelbundenhet, och det är klart att det händer att det är formella ärenden som hissas till partiledarna. Men vanligare är nog att man har en mer fri diskussion i partiledarkretsen, och att vi sedan hämtar hem det och försöker hitta lösningar i vår krets.
Så det är liksom det ni jobbar här, fyra partier tillsammans möter. Partiledarna jobbar, träffar varandra på olika sätt. Har de också lite så här organiserade möten?
Ja, och även vi chefssamordnare brukar vara med på de mötena, och det brukar vara med över lunch. Och då kan det vissa gånger vara så att vi har formella ärenden att hantera. Då lämnar vi partiledarna ensamma så får de slita varandra i stycken. Eller så
ställer in en drink och bara, nu kör ni.
Nej, riktigt så har det inte gått till ännu. Men oftast så är det så att vi har en aktuell fråga som vi vet är lite central och kanske svår att lösa. Och då kanske vi tillsammans med partierna tar en diskussion om de olika aspekterna. Men sen är det upp till oss oftast att lösa ut frågorna.
Om vi hoppar tillbaka lite till det här att man ska förstå sina motparter och kanske också förstå så här, typ var går de andras partiernas gränser? Hur har det varit att försöka förstå Liberalerna?
Ja, vi har ju jobbat ihop nu i 1,5 år ungefär och det har ju varit en resa för att förstå varandras interna dynamiker och vilka frågor är känsliga, vilka frågor måste man stämma av bakåt och vad är det som är de bakomliggande skälen till att man har en viss hållning. Så att det är en resa det där att förstå varandra. Och vi som jobbar så tätt med de andra partierna, vi har ju en nyckelroll i det naturligtvis, att inte bara prata om de ärendena som ligger på bordet utan också om dynamiken i respektive parti. Det gör förhandlingarna lättare.
Men har du liksom typ gått på fester med dem? Har du läst någon bok om liberaler? Har du ansträngt dig för att get into the high, liksom the liberal mindset?
Ja, jag träffar ju liberaler hela tiden. Vi jobbar ju i samma korridor. Och när partiledarna sammanträder så är också vi med chefsamordnare. Så det är ett sätt att lära sig. Men sen är det ju viktigt det du nämner. Vi kanske inte går ut och bovlar tillsammans. Men vi har vid olika tillfällen arrangerat olika sociala sammanhang där vi kan träffa de andra partierna. Det är ju främst i riksdagen de övningarna sker. Men det är jätteviktigt för att man ska lära känna varandra.
Det låter ju mycket som det här är liksom en plats där det ska göras politik. Vi ska hitta liksom lösningar. Vi ska liksom ta ner kanske tonläget eller liksom hitta så här typ, vi ska komma framåt. I alla fall en bild jag får av denna verksamhet. Var hittar du ideologisk glöd? Var hittar du ditt driv? Eller känner du mer så att det är inte riktigt den roll jag har att vara liksom passionate?
Jag skulle säga att vi är alla passionerade inför den förändring och det starka förändringsmandat som ligger i den här regeringskonstellationen. Och det är ju, har man någon gång engagerat sig politiskt för att förändra och förbättra Sverige, då är det klart att det är en oerhörd ynnest att få gå till jobbet varje dag och faktiskt påverka. Så att den glöden är inte så svår att uppbringa och jag skulle säga att det är en förutsättning för att orka med det här jobbet som ändå många gånger kan vara påfrestande eftersom ja, nu handlar ju all politik egentligen om konflikter. Men vi är ju, vårt jobb är ju att lösa konflikter och hitta lösningar på problem som drabbar Sverige.
Det här med att det ska bli valrörelse igen, hur påverkar det samordningskansliet?
Vi behöver ju fortfarande leverera politik och hålla tempot i de interna beredningsprocesser som ofta tar lång tid. En mandatperiod är ganska kort om man sätter det mot hur lång tid det tar att genomföra förändring och reformer i Sverige.
Men det kan ju bli lite bråk kanske även inom tiden ni har olika åsikter om EU.
Så är det verkligen. Men som sagt, vi får försöka ha mycket skinn på näsan och lösa problem och låt oss påverkas i så liten utsträckning som möjligt av valkampanjer och utspel och spetsighet som kanske florerar där ute.
Om vi hoppar tillbaka lite bara till Sverigedemokraterna som röst som ett uttryck för liksom missnöje med hur saker har gått och kanske liksom skepsis i breda folklager mot mycket system ibland kanske. Och nu kommer ni in och liksom ska vara en del av systemet. Nu ska ni vara på något sätt liksom också en kugge i maskineriet. Är det liksom, finns det någon utmaning där?
Vi är ju en politisk rörelse som står för kraftig förändring. Det innebär ju inte att vi inte har jättestora behov av att ha processer för att göra saker seriöst. Vi är ju samtidigt det största partiet och det kanske tongivande partiet i det här samarbetet. Det är klart att då vilar det också ett stort ansvar på oss att anamma en seriös process i det vi gör. Och ska man samverka med andra partier och jobba långsiktigt, Då behöver spelplanen vara väldigt tydlig. Så att vi... jag tror att kanske det fanns en osäkerhet från andra om vilka skulle Sverigedemokraterna vara i ett samarbete. Och i många avseenden tror jag kanske att man har blivit överraskade av vilka värden vi försvarar och hur vi för oss.
Nu hoppar jag som media hela tiden framåt här. Ja, men efter nästa val då? Tänk om det skulle bli så att den här spekulationen, SD hoppar in i regeringen, L hoppar ut. Vad tänker du? Skulle det spela någon roll för samordningen så att vara in i regeringen eller utanför?
Beskedet från Sverigedemokraterna är ju väldigt tydligt att det är inte ett alternativ att fortsätta stödja en regering som inte Sverigedemokraterna själva sitter i.
Ni har blivit lite miljöpartister. Vi kommer rösta nej till den regering som inte sitter i.
Jag tror det har varit en naturlig utgångspunkt för alla någonstans att det här är en mandatperiod i den här formen, men att vi samtidigt har ambitionerna om att långsiktigt tillsammans ta ansvar för Sverige. Och det blir väldigt spekulativt, det är långt kvar till valet, men för egen del så tror jag att det bästa vore att få till en majoritetsregering där alla de partierna som ingår i samarbetet också ingår i regeringen. Det skapar en tydlig reformkraft. Det är också lättare att hålla ihop ett samarbete om man har likvärdiga villkor. Då behöver man också ta ansvar tillsammans. Så att jag tror att det vore den bästa lösningen, men det blir ju spekulativt så långt innan nästa val.
Någon gång får media hålla på och spekulera lite. Nu känns det som att någon vill ha det här rummet. Vi kanske kan gå upp till er korridor nu. Tar ni bara med mig? Och
jag måste ju vara lydig nu när alla de andra har förhållit sig till...
Det är inte Sverigedemokraternas roll att vara lydiga. Ni ska våga busa lite, markera lite. Det tror jag är bra för partiet.
Ja, men jag tror man får välja sina tillfällen.
Som ni hörde så kämpade jag in i kaklet för att ge er ljudliga bilder inifrån den mäktiga samordningskorridoren. Men jag hoppas att ni har fått ut någonting av detta. Som vanligt kan ni komma med frågor, kommentarer och tips på politiken@svd.se.
Du har lyssnat på Politiken. Producent är Tove Friman Leffler. Och ansvarig utgivare är Lisa Irenius.